med våra tomma händer och ta emot allt det goda som du vill ge oss. Och jag ber, låt din ande blåsa liv i de enkla tankar som jag ska få dela utifrån ditt heliga ord den här eftermiddagen. Amen. Hela den här hösten så predikar vi utifrån kyrkoårets texter. Och vi har valt att kalla den här tiden för den heliga vardagen. Andreas berättade lite grann om det här, men det som kallas för trefaldighetstiden på svenska säger kanske inte så jättemycket, men som heter ordinary time på engelska, vardagstiden. Det är den vi är bjudna in till och förhoppningsvis kunna urskilja att vardagen inte bara är grå vardag utan en helig vardag där Gud stämmer möte med oss hela tiden. Idag så ska vi läsa ifrån Markus evangeliet 2, vers 23 och till vers 28. En välbekant text för många, men låt oss lyssna till texten. Rubriken är lärjungarna plockar ax på sabbaten. En sabbat tog han, alltså Jesus, vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariserna till honom: varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överste präst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem: sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Jag nämnde i början att rubriken för den här veckan är friheten i Kristus. Och det här är alltså den text som har utvalts ur de bibliska texterna för att illustrera just friheten i Kristus. Och känner man till den här texten, läser man den snabbt, så kan man tänka att nej, men det här är ju ändå en enkel text. Den kan vi. Bra. Den handlar ju om några stelbenta paragrafryttare som gör livet surt för andra. Och sen så kommer ändå Jesus och gör upp med det. Han försvarar sina lärjungar. Och budskapet skulle väl rimligtvis kunna vara, om de vill plocka ax på sabbaten eller inte, så är det deras ensak. Det ska inte någon annan lägga sig i. Och om vi skulle överföra det till vår egen kontext, som kanske inte främst befinner oss ute på sädesfält, så skulle det bli: hur vi använder vår tid, det är vår ensak. Och det ska inte någon annan gå in och ha synpunkter på. Och det är inte heller någonting som Jesus lägger sig i, så länge det inte skadar någon annan. Så kort sagt, friheten i Kristus handlar ju i sådana fall i väldigt hög utsträckning om valfrihet. Och en frihet ifrån regler och från krav och förpliktelser. Och det låter väl rimligt. Men är inte det lite som att säga att vi i sådana fall är herrar över våra egna liv? Eller som man också brukar säga, att vara en är sin egen lyckas smed. Och där Jesus träder in till vårt försvar om någon ändå skulle ifrågasätta oss. Eller? Men är det verkligen det som friheten i Kristus innebär? Ja, nu kommer det. Göra, 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 inte göra, inte göra, inte göra. Nej. Eller är det så att det är vår syn på frihet som spelar oss ett spratt här? Att vi instinktivt sätter likhetstecken mellan frihet och valfrihet till att börja med. Att det är precis samma sak. Men också att vi sätter upp ett motsatsförhållande mellan frihet och lydnad. Eller frihet och ordning, om du så vill. Det Jesus gör i dagens text är att visa att det varken är genom strikta gränser eller genom gränslös valfrihet som vi kommer att finna den frihet som vi djupast sett längtar efter. Den frihet vi är skapade för. och som han kallar oss till. Han som Herre också över sabbaten. Han står på vår sida. Det är inget snack om den saken. Han står upp för sina lärjungar. Han står på vår sida. Han vill befria oss från allt det som tynger oss. Och skänka oss vila. Det är ett jätteviktigt budskap. Men det kanske inte sker riktigt så som vi har tänkt oss. Eller föreställt det. Eller gjort det till. Och min bön är att vi skulle få ana lite grann. En frihet som är så mycket större. Så mycket vackrare. Än vad vi kanske förstår. Det är ett stort projekt jag tar mig an. Om det kommer hur som helst predikan att handla om idag. Liksom om ketchupreklam, vägmärken och tandläkare. Hör och häpna. Men det kommer vi till senare. Men då kör vi. Det finns ett uttryck från den tidiga kyrkan. Som återkommande citeras ända fram till våra dagar. Och det är uttrycket. Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Smaka på de orden. Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Munken Benedikt av Nursia levde där i brytet 400-500-tal. I någon mening skulle man ju kunna tänka att det är just sådana här saker som Jesus utmanar i dagens text. Att han gör upp med de ordningar som fariserna så ivrigt försökte upprätthålla och säger att gör upp med ordningen för att inte ordningen ska äta upp dig. Men så att du inte behöver sitta och klura. Jag tror ändå att de här orden rymmer en djup sanning. Och att det är därför som de hela tiden återkommer, ofta i andlig vägledning till exempel. Om du är på en retreat så är det inte omöjligt att du får höra det här. Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Och jag tror att det klingar kanske lite extra sant eftersom vi lever i en osäker tid. Det är svårt att navigera. Och då om någon gång så blir det viktigt att skapa ordning. Och det kan ta sig olika uttryck. Så blir exempelvis folkliga traditioner extra viktiga i tider av oro. Jag var på kräftskiva igår. Det är en sån här typisk sak. Ja, men i augusti då drar vi upp kräfterna och sen så firar vi det på så och så och så sätt. Det traditionerna gör, det är ju att de skapar en känsla av sammanhang och tillhörighet. Men det kan handla om så enkla saker som vilket flingpaket jag har på bordet. Det ska alltid vara den här sorten, annars så känns det inte så bra. Eller vilka kvällsrutiner jag har. Eller, ja, man kan fortsätta. Kort sagt, ordningen hjälper oss att finna ett mått av trygghet som vi behöver. Det är något djupt mänskligt och i grunden något gott. Alltså, bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Och jag tänker, det är inte konstigt att fariserna reagerar som de gör. När de ser vad som håller på att hända mitt framför deras ögon. Även om de självklart vill hitta varenda tillfälle för att trycka till Jesus och få någon fälld. För det är ju den ordning som de har levt efter. Som de har satt sin tillit till. Som utmanas och ifrågasätts. Sen kan vi tycka att de är extremt trångsynta. Men släpp sargen. Det är lite grann. Jag vet inte, kommer ni ihåg den där ketchupreklamen? Den här. Och mannen som sitter vid sitt köksbord och helt plötsligt inser att frun har köpt hem en ketchupflaska utan tillsatt socker. Och säger, alltså vad har du gjort? Den här smakar ju ingenting, säger han. Varpå frun lugnt säger i bakgrunden, ja, du har ätit den där i 2 veckor. Och helt nyss så sa att den var jättegod. Men mannen håller masken uppe. Sa och sa, man kan väl ändra sig. Jag har minsann ätit samma ketchup i 100 år. Tror du inte jag känner skillnad? Och vänder sig tonårssonen i bakgrunden lojt och säger nej. Och vi kan skratta åt att människor kan vara så stelbenta, så rigida. Men då ska vi ha klart för oss att det lärjungarna gjorde. Det var inget problem i sig. Det var helt okej att rycka ax med handen från någons åker. Det var till och med okej enligt Mose lag. Att det kunde man göra, inte om man tog fram sen och började skörda, men just för som är sant, att lagen skulle garantera någon form av barmhärtighet. Att har du inte mat, är du fattig, är du på resa, då ska det vara okej. Att även om det är någon annans åker så kan du plocka lite grann med handen. Så det var inte det som var problemet, utan problemet var ju att det här skedde på sabbaten, på vilodagen. Den dag som Gud hade instiftat för människans skull, för att skänka vila till hela sin skapelse. Så det fariserna i grunden gjorde, det var ju bara att hålla fanan högt för Guds bud, det tredje budet. Att tänk på vilodagen så att du helgar den. Och då var det inte okej att arbeta och gå runt och skörda. Sen kan vi tycka att det här inte är så stort skördejobb som de gör. Och vi kan fortfarande tycka att de blir stelbenta i överkant. Men låt oss stanna upp vid just vilodagen. För där har vi en nyckel för hur vi ska förstå den här texten. För under mina förberedelser så uppmärksammades jag på en viktig händelse som inföll 1973. Det var inte att jag föddes då, men det gjorde jag faktiskt. Men det visste jag faktiskt innan jag förberedde den här predikan. Det hände många saker 1973. Men en sak som hände var att kalendern fick en annan utformning. Vi gick från att ha söndagen som veckans första dag till att ha den sist i veckan. I praktiken är det förstås ingen skillnad, för efter söndag kommer måndag, kommer tisdag, kommer, alltså ni vet. När man väl står mitt i kalendern så spelar det ingen roll. Men det finns en viktig teologisk signal som gick förlorad i och med detta. Nämligen att vilan är utgångspunkten från vilken vi inbjuds att ta oss an allting. Så att vi kan göra det med en utvilad blick, med en utvilad själ. Istället så förstärker den här nya ordningen, den som har nu gällt sedan 1973, att vårt arbete krävs för att vi ska förtjäna vår vila. Vi måste göra rätt för oss, sen får vi vila. Och vad vi har gjort är att göra vilan till en belöning. Medan Guds tanke från början var att vilan är en gåva till er, mina älskade barn. En utgångspunkt som föregår allt arbete och inte en belöning efter. Gud som skapade människan på den sjätte dagen, han såg på människan och sa, det här, det är mycket gott. Och så bjöd han henne till vila. Och sen vaknade människan upp för att vara tillsammans med Gud på den sjunde dagen. Njuta av hans godhet. Och först därefter gå in i det som var hennes arbete. Inte med ord som att, nej, men nu har du vilat tillräckligt, nu måste du göra rätt för dig. Kom igen nu. Utan som Andreas var inne på redan förra veckan. Där Gud ser på oss som konstnärer. Som medskapare. Mitt älskade barn. Du är en konstnär. Nu får du lyfta upp penseln och vara med. Och måla världen i vackra färger tillsammans med mig. Var min medskapare. Och så en gång i veckan så får du ta ett steg tillbaka. Titta på allt vackert. Se vem jag är. Låta dammet lägga sig. Ta emot min vila. Och så fortsätter vi. Men i sin iver att helga vilodagen hade fariserna fått den att framstå som en belöning. Som gjorde att man förtjänade Guds välsignelse genom att först fullfölja sina plikter. Det är detta som Jesus vänder sig mot när han utbrister. Sabbaten blev ju till för människan. Och inte människan för sabbaten. Och det säger vi ja och amen till. Med rätta. För det är Jesus som säger det. För sabbaten var aldrig tänkt att vara vår gåva till Gud. Utan hans gåva till oss. Inte som en förtjänst utan för att han älskar oss. Och ändå kan vi ju skratta och sucka åt fariserna och tycka att de hamnar helt snett. Men jag vet att jag är långt ifrån ensam om att göra liknande misstag hela tiden. Kanske inte genom att jag går runt och pekar finger och att folk är ute och plockar blåbär på söndagen. Det gör jag inte. Men genom att jag på olika sätt har en tendens att göra om gåvor till prestationer. Eller transaktioner. Och genom detta begränsa både min frihet och andras. Men vänta nu, vad menar du nu? Ge något konkret exempel. Ja, jag erkänner att jag emellanåt kan känna dåligt samvete för att jag inte ber tillräckligt. Förmodligen den enda här inne. Ni andra är bara saliga och får sitta i Guds närvaro. Men jag kan ha dåligt samvete för att jag som pastor inte ber mer än vad jag gör. Eller att jag inte läser Bibeln så ofta som jag borde. Eller kan lika mycket som Kalle Karlstein om Bibeln. Eller om jag nu inte känner dåligt samvete. För det kan man lära sig att hålla lite i schack och tysta ner. Så kan det hända att jag känner mig som en god kristen. När jag har fått till den här långa bönestunden som var så där salig. Nej, men det är ändå rätt så bra. Gud är nog rätt så nöjd med mig. Eller när jag lyckas fullfölja bibelläsningsplanen över 3 månader varje dag. Så känner jag att nej, men jag tycker nog att Gud ler lite extra varmt mot mig. Åh. Det är nog inte helt ute med mig ändå. Som att bönen och bibelläsningen skulle vara mina gåvor till Gud. Som gör honom nöjd. Visst är det dumt? Men det är ingen som känner, är det någon som känner igen sig? Nej, Kalle gör det inte. Nej, men precis. Kalle, åh. Du får mig bara känna mig ännu mindre. Nej, men jag vet att du inte menar det. Ja, men det är lite som med tandläkaren. Tandläkaren. Det är tur att Petra Hjärton är här som kan visa att tandläkare kan vara goda. Ja, men man kommer dit, öppnar munnen, de kollar igenom och så säger de, är det var inga hål den här gången heller. Däremot var det väldigt mycket tandsten. Ja, och jag vet. Har du tandtråd hemma? Ja, jag har ett paket plackers. Det är nog samma paket som jag köpte för 2 år sedan. Men, så det blir inte riktigt så ofta som jag borde. Och så är det som att jag har svikit tandläkaren. Men det är knappast för tandläkarens skull som jag borstar mina tänder eller står där och karvar med tandtråden när jag väl gör det. Och nu kommer alla gå hem och tänka på Gud som tandläkare. Men som sagt, tänk på Petra då, så blir det bättre. Men ni kanske förstår poängen. Vi har så lätt att uppfyllas av att göra rätt så att vi glömmer bort vad den verkliga anledningen är. Varför vi gör som vi gör. Och som de komplexa varelser blir det då frestande att istället för att hamna i de här strikta lagarna och reglerna så gör vi upp med det och så ställer vi oss långt bort på andra kanten istället. Och så tänker vi, nu blir vi väl lite friare, va? Vi slår oss fria ifrån stelnade mönster och de saker vi upplever begränsar oss. Och så jobbar vi mer och hårdare. Vi tjänar mer, vi reser mer. Men har vi tid att leva? Eller också så kanske det är så att vi inte har något jobb. Och tjänar därför inte samma pengar. Och kan inte resa som vi skulle vilja. Och det kan skapa en enorm stress som begränsar vårt livsrum. Inte minst när vi börjar jämföra oss med andra. Och ändå lever vi i ett fritt land. Under mina förberedelser så påmindes jag om en text som jag läste för rätt länge sedan. Och som jag försökte få fatt på. Jag visste att det var Joel Halldorf som hade skrivit den. Men, och jag hoppades när han gav ut sina samlade kröniker i en tjock bok att nu kanske den kommer. Nej, inte. Så jag skrev faktiskt till honom i veckan och frågade. Jag fick svar direkt. Ja, men du, den där texten brukar jag också tänka på, sa han. Den var inte med i boken, tänkte jag. Annars har man fått dåligt samvete för man var en dålig läsare också. Särskilt det där citatet från Christopher Jameson, sa han. Jag ska läsa bara inledningen av texten. Vi känner så ofta att vi sitter fast. Att omständigheterna har oss i sitt grepp. Och det är omöjligt att komma loss. Jag minns en stressig vår när jag plockade upp abboten Christopher Jamesons bok Rummet inom dig. Han berättar om sina möten med stressade nutidsmänniskor som känner att de slits sönder av kraven från arbete, familj och vardagen i allmänhet. Jag kände igen mig i deras berättelser och var redo att ta emot några tröstande ord. Men så säger munken: varför har du tillåtit dig att hamna i denna sits? Det var som ett slag i magen. Vi vill så gärna betrakta oss som offer för omständigheterna. För i stunden är det ju faktiskt så det känns. Varför har du tillåtit dig att hamna i denna sits? Jag vet inte hur du reagerar på den frågan. Men jag tror att det avgörande hur vi reagerar, det är förmodligen till stor del vilket tonläge vi har. Hur orden uttalas. Om vi hör fariseernas upprörda röster och ser ett ilsket finger som pekar emot oss. Varför har du tillåtit dig att hamna i denna situation? Skärp dig. Eller om vi har Jesus röst. Som när han vände sig till den samariska kvinnan där vid brunnen och sa: om du visste vad Gud har att ge dig. Eller till sin älskade vän Marta, som har oförtjänt dåligt rykte. Marta, du bekymrar dig och oroar dig så mycket, fast bara en sak behövs. Eller som i dagens text: men sabbaten blev ju till för människan och inte människan för sabbaten. Jag vill att ni ska förstå det. Och det som händer i dagens text är att Jesus ställs mellan två grupper. De som anklagar och de som anklagas. Mellan de som håller lagens fana högt och de som anses ha brutit mot lagen. Och det är uppenbart att det är lärjungarna som han försvarar. De som är anklagade för att ha brutit mot lagen. Men vänta nu. Vad är det du säger? Alltså, ska man följa lagen eller ska man inte följa lagen? Spelar det någon roll och vad har det med frihet att göra? Ett sista exempel. Om vi cyklar eller om vi åker bil eller om vi går, så ser vi ganska så snabbt att hela vår samhällsbild, hela vår stadsbild är helt fylld med olika vägmärken. Vi har olika lagar, vi har olika regler. En del saker reflekterar vi knappt över. Syftet är att skapa ordning så att människor ska kunna samexistera. I det här fallet i trafiken. Och jag tror att de flesta är överens om att i grunden så är det här något gott. Att det finns stoppskyltar, att det finns hastighetsangivelser, att det finns övergångsställen, att det finns skyltar som visar var man får parkera och var man inte får parkera. Sen kan vi såklart tycka att just min väg skulle ha en högre hastighetsbegränsning till sig. Alltså, men då är vi inne på detaljer. Jag tror att vi är överens om att det är något gott i grunden. Att det finns för att skapa ordning och för att trafiken ska kunna flyta på så bra som möjligt. En frihet som bygger på någon form av ordning. Och lydnad. För om ingen lydde reglerna så skulle det bli kaos ganska så snart. Alla kör mot rött. Då smäller det ganska snart. Så blir stoppskyltar, hastighetsangivelser, parkeringsskyltar, övergångsställen och så vidare gåvor till oss. Möjliggörare, även om vi kanske inte brukar se det på det sättet riktigt eller uttrycka det så. Samtidigt så tror jag att vi är lika överens om att en ambulans som rycker ut för att rädda mänskligt liv med rätta skjuter vissa av de här reglerna åt sig. Nej, men du får inte parkera här utanför huset. Det är parkeringsförbud. Då måste du, nej, du får ställa dig där borta på anvisad parkering. Utgångsläget är helt enkelt att lagar och regler i grunden finns till för människans goda. Och det finns goda skäl att följa det. Men det finns också undantag. Och undantagen handlar hela tiden om vad det är som leder till liv. Så ska vi följa lagen eller ska vi inte följa lagen? Vi inbjuds att följa Jesus. Ja, det var väl ett konstigt svar. Nej, det var precis det lärjungarna gjorde. De var med Jesus. De lärde av honom. De förstod bit för bit, inte alltid så snabbt, men allt mer så formades de av hans sätt att vara, att föra sig. Och då började de mer och mer se att det är något fantastiskt att Gud har inrättat vilodagen. Det är inte ett ok som jag går omkring och är rädd för, utan det är någonting som låter mig gå in i en större frihet för att jag ska kunna få perspektiv på tillvaron. Vi inbjuds att vara med Jesus och urskilja hans röst i det som är våra liv. Han som är Herre också över sabbaten. Han som säger kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila, vila för er själ. Petrus kallade honom för vägvisaren till livet. Och de vägmärken han ger oss finns inte till för att försvåra våra liv, även om vi ibland har en tendens att göra det just till det. Utan för att befria oss. En frihet som ges oss i form av gåvor. Så som brödet som läggs i våra händer. Jag var så berörd när Lars under tårar, Lars Öberg som vi fick sända till Skene, när han berättade i sin sista gudstjänst hur han veckan innan hade drabbats så starkt av att här fick jag komma fram. Jag fick brödet lagt i mina händer. Jag fick bägaren sträckt till mig och sen satte jag mig där borta, sa han. Och då slogs jag av vilken proffsig lovsång det har varit i Johanneskyrkan alla år. Och vilka fantastiska predikningar som har levererat söndag efter. Nej, han sa. Och så såg jag ut. Och så såg jag alla människor som har varit med och format mig och mitt sätt att se på Gud i 23 års tid. Det är det vi bjuds in till. Söndag efter söndag. Och vi kan sträcka det längre dag efter dag. Vara med Jesus. Se på världen med hans ögon. Han ger oss det genom bland annat vilodagen, utgångspunkten, utsiktsplatsen. Som ger alla andra dagar perspektiv. För frihet har ett namn. Och det är bara i hans vilja som vår frihet är. Amen.